Och jag älskar när man läser ett kapitel ur kanske gamla testamentet som det blir idag. Eller evangelierna. Och liksom låter berättelsen få förklara sig själv ungefär. Och sen får man se hur den relaterar till idag. Och det är det jag tänkte göra idag. Så om du har en bibel med dig, slå gärna upp Första Samuelsboken, kapitel 13. Det här är en berättelse som pågår ganska långt. Alltså det är ju stora delar av Gamla testamentet som den här berättelsen rör sig kring. Hela Samuelsboken och sen fortsätter in i krönikeböckerna. Och det börjar med, i de första kapitlerna, att Hanna inte kan få barn. Det känner ni säkert till. Och så ber hon till Gud och så får hon Samuel. Och då ger hon Samuel tillbaka till Gud. Som i tacksamhet för att hon hade fått Samuel då. Och sen växer han upp och blir en stor profet och ledare. En ledargestalt i hela Israel. Och sen så vill Israel ha en kung. De vill vara som de andra folken runt omkring, står det. Och då får de Saul. Vissa böner ska man inte be, kan man säga om det. Och det var en bön som de kanske inte borde ha bett Israel. Därför att man ska inte ha en kung bara för att man ska bli som alla de andra. Gud var ju Israels kung. Men de får en kung efter sina önskemål. Alltså Saul. Han var en man efter sitt eget hjärta, kan man säga. Han följde sig själv till mångt och mycket. Men jag skulle vilja säga också att i kapitlerna innan det här vi ska läsa idag, då var han en riktigt bra kung. Alltså fram tills kapitel 13 så har han gjort ett jättebra jobb som kung. Kanske inte perfekt, men det är ju ingen liksom. Så att det börjar faktiskt riktigt bra. Jag tror att Saul hade mycket väl kunnat bli som David, kung David, om han hade följt i det här som han började i. Ja, vi hoppar in i texten. Första Samuelsboken kapitel 13, vers 1-2. Saul hade nu varit kung ett år. När han regerade över Israel det andra året valde han ut åt sig 3000 män ur Israel. Själv hade Saul 2000 hos sig i Mikmash och i Betelsbergs bygd. Och 1000 var hos Jonathan i Gibea i Benjamin. Men det övriga folket hade han låtit gå hem, var och en till sin boning. Och här introduceras vi för Jonathan, Sauls son. Och lite senare i Samuelsboken så kommer David in i bilden. Man kan säga bakgrunden här i, för att förstå den här texten, det är att filisterna, det är ett fiendefolk som har kommit till, så att säga, till Israel. Och de har bosatt sig vid kusten och tagit över en delar av, så att säga, det förlovade landet som Abraham hade blivit lovad. De var så totalt övermäktiga, israeliterna, att de israeliterna fick inte smida svärd eller spjut. Om de ville smida eller vässa sina jordbruksredskap, då var de tvungna att be sig ner till filisterna och betala pengar så att de gjorde det. Därför att filisterna ville inte att israeliterna skulle ha några svärd överhuvudtaget. Det fanns två svärd i Israel. Den ena hade kung Saul och den andra hade hans son Jonathan. Det var vad de hade att försvara sig med mot filisterna, som var totalt övermäktiga liksom. De kontrollerar Israel. De behärskar hela området, även om de själva bor vid kusten. Så de är totalt överlägsna. Det ska vi ha med oss. Och tidigare så hade det varit så här att, i domarboken till exempel, att om det skulle bli krig i Israel, då sammankallar någon lämplig ledare, som då kallas för domare, han sammankallar en armé av folket. Och så försvarar de sig. Men nu är ju Saul kung, så då har han bestämt så här. Vi ska ha en stående armé på 3000 man. Dock har de ju inga svärd. Men ändå. Så han sammankallar liksom 3000 man. Det här är någon slags Ser ni det framför er? Den här bakgrunden så att säga. För nu ska vi läsa vers 3. Och det är nu det börjar hända grejer i texten som man liksom kan lära sig någonting av. Jonatan angrep filisternas utpost i Geba och filisterna fick höra det. Men Saulet blåsa i horn över hela landet och säga: "Detta ska hebreerna höra." Så fick hela Israel höra att Saul hade angripit filisternas utpost och att Israel genom detta hade blivit förhatligt för filisterna. Folket kallade samman för att följa Saul till Gilgal. Filisterna samlades då för att strida mot Israel med 30 000 vagnar och 6 000 ryttare och fotfolk så talrikt som sanden på havets strand. De drog upp och slog läger vid Mikmash öster om Betaven. När israeliterna såg att de var i nöd, därför att folket ansatte så svårt, gömde de sig i grottor, i skogssnår och bland klippor, i fasta valv och i gropar. Somliga av hebreerna gick över Jordan in i Gads och Gileads land. Men Saul var fortfarande kvar i Gilgal och allt folket som följde honom bävade. Nu börjar det hända grejer i texten. Alltså, filisterna har alltså totalt dominerat israeliterna. Men de har haft fred. De har haft lugn och ro så länge som israeliterna höll sig på sin plats. Då hade de lugn och ro. Men så ger sig Jonatan iväg. Den här hetsporren liksom. Han är ung, han är äventyrlig. Och ger man honom en liten armé på 1000 man, då kommer han inte sitta still liksom. Så han ger sig iväg och slåss med filisterna. Jonatan nöjer sig inte med att vara kuvad under sina fiender. Han visste att Gud är med Israels folk. Och om vi överför det här till idag. Vi kristna, vi har inte filisterna som våra fiender. Vilka har vi som våra fiender så att säga? Jo, det skriver faktiskt Paulus. Vi strider mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Jag tror att det Jonatan såg framför sig, det var liksom: är det rätt att Guds folk ska böja sig under sin fiende bara för att få lite lugn och ro? Var det det som Gud hade lovat Abraham när han lovade det förlovade landet? Har inte Gud befriat sitt folk många gånger förr? Så jag tror att om vi sätter oss in i den här situationen, så vi kan välja mellan att finna oss i en situation där djävulen låter oss ha lugn och ro, eller bege oss ut för att kämpa. Jag tror att man kan välja mellan att ha fred med djävulen eller seger med Gud. Jag tror att så länge som vi inte stör djävulen, då har vi det lugnt och skönt. Då får vi inget motstånd. Då kan vi få frid. Men så fort vi börjar frimodigt vittna om våran tro, ge oss ut för att våga göra någonting för Gud, vi kanske inte vet exakt vad, då kommer det börja hända grejer. Då kommer djävulen börja samla sin armé och se oss som förhatliga, som det står i texten. Och vad hade du gjort om du var i den här situationen? Vad hade du valt? Lugn och ro med djävulen eller seger med Gud? Men nu måste vi komma ihåg att det kan ibland vara väldigt svårt liksom att veta. Alltså när man får djävulen emot sig så att säga. Det kan ibland vara väldigt svårt att veta om det är djävulen eller inte. Ja, då brukar jag tänka på ett ordspråk som jag har hört. Om det plötsligt börjar regna, beror det på att det var Gud som sände regnet? Beror det på att det var djävulen som sände regnet? Eller regnar det för att det är höst? Ibland kan man ju inte veta. Och ibland kanske man inte ska göra en så stor sak av det. Det spelar kanske inte någon jättestor roll. Men ibland kan det faktiskt vara så att det är djävulen som är emot oss. Och hur ska man hantera det? Jag kommer ihåg ett exempel jag hade senast. Det var så mycket grejer som gick emot. Så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Det var så mycket liksom. En sak efter en annan. Och man blir mer och mer nedstämd liksom. Och i början så tänker man att det är höst liksom. Det regnar för att det är höst. Det är ju så ibland. Livet går emot och det är tungt ibland. Men när det liksom aldrig tar slut, då måste man någonstans fundera på det. Det här kanske faktiskt är från den onde. Och jag är inte den som ser liksom djävulen i varje buske, som Karl-Erik Salberg sa en gång. Jag är ganska så återhållsam med det där. Men till slut så insåg jag att jag får nog faktiskt be min äldste kår och be för mig. Det här liksom, nu måste det få ta ett slut där. Så de bad för mig en gång på vårt äldste möte. Och det tog slut. Det var faktiskt väldigt anmärkningsvärt. Det tog slut alltså, de här jobbiga sakerna, allihopa. Men min poäng här inledningsvis är alltså, vi ska vara som Jonathan. Han är en förebild i det här fallet. Han är inte rädd för lite bråk liksom. Därför att han vet att Gud är med honom. Och kommer de emot mig med hela sin armé, jag tänker liksom inte backa för det, utan Gud kan besegra vilken armé han vill. Det är inget hinder. Men det är intressant att notera i vers 3. Lade ni märke till det? Så står det att det var Jonathan som angrep filisterna. Men i vers 4 står det att det är Saul. Såg ni det? Det är ju Jonathan som angriper filisterna. Men när Saul sen ska berätta det här för folket, då sätter han sig själv i centrum. Då berättar han om sin fantastiska seger. Man märker, här börjar man se liksom att det finns någonting i Sauls hjärta som inte står riktigt rätt till. Han sätter fokuset på sig själv liksom. Det är första tecknet på att bristen i hans ledarskap. Han är avundsjuk liksom. Hur tror ni det hade låtit ifall Jonathan hade förlorat striden till exempel? Då hade det ju varit Jonathans strid. Han är avundsjuk. Det är någonting som vi kommer se framöver. Om du läser i Samuelsboken så kommer du att se framöver att det fortsätter. Och när David får sina segrar, då kanske ni vet hur arg han blir över det. I alla fall, filisterna blir ju fullständigt vansinniga på detta tilltag. De samlar ihop en enorm armé. Och det enda man kan tänka sig är att syftet är att de ska fullständigt krossa israeliterna. Israel fick hållas så länge de gjorde som filisterna sa. Då var det okej. Då hade de lugn och ro och fred. Men nu minsann ska de få veta vem som bestämmer. Så de samlar ihop en enorm armé. Och det här, lite parentes. Det här tycker jag är intressant. Det står ju så här, 30 000 vagnar och 6 000 ryttare. 30 000 vagnar och 6 000 ryttare. När man läst det ett par gånger börjar man fundera, det är något som inte stämmer här. Jag tror att här finns det ett litet skrivfel i Bibeln. Därför att antingen så har varje ryttare 5 vagnar var. Eller så ska det egentligen stå 3 000 vagnar. Vilket vore mycket mer rimligt, för att man var ju 2 ryttare på varje vagn. En som körde hästen och en som stod på sidan där och hade pilbågen eller spjutet eller vad han nu hade för vapen. Är ni med? Det var ju så man red en vagn, liksom, stridsvagn på den tiden. Så det låter ju fullständigt orimligt att varje ryttare hade 5 vagnar var. Bibel 2000 har ju översatt då det här som att de har skrivit 3 000 vagnar. De tror att någon gång har en, ni vet när man översatte Bibel för hand, skrev så här, så råkar de lägga till en nolla på den här siffran. Jag vet inte. Men man kan ju tänka sig att det har blivit ett tryckfel så att säga här. Men det spelar ju kanske egentligen ingen roll. Men det är lite intressant att notera. Sen då ser vi att Israel blir livrädda för detta, den här armén. Alltså de gömmer sig i grottor. i skogssnår, bland klippor, i grottor liksom. Alla får panik liksom. Vart finns närmsta hål jag kan hoppa ner i och gömma mig? Så rädda blir de. De är fullständigt livrädda att, för den här armén. Och det är något att tänka på. Om man beger sig ut i strid för Gud, om man verkligen satsar på att göra någonting för Herren, ja, då får man kanske en mäktig fiende emot sig. Men man ska inte vara rädd, även hur mäktig fiendearmén än är. Alltså, för Gud är ingenting omöjligt. Även om den här armén ser ut som ett obestigbart berg, så säger Guds ord att om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni säga till detta berg, flytta det dit bort, och det kommer att flytta sig. För ingenting ska vara omöjligt för er. Det går alltså att besegra en fiende som är övermäktig om man har Gud på sin sida. Det här hade ju hänt många gånger förut i Israels historia. Och hänt många gånger efter. Ända in i nutid. Nästa del jag tänkte att vi ska gå in på. Det är vers 8. Nu ska vi lämna den här första delen som handlar om, ja, kan man säga andlig krigföring? Eller har det ordet blivit utslitet? Men det är väl det, om vi överför den här striden till idag. Det är det handlar om. Nu ska vi gå in på nästa tema som den här texten ger oss. Det handlar om synd. Från vers 8. Han väntade i 7 dagar. Den bestämda tid Samuel hade angett. Men när Samuel ännu inte hade kommit till Gilgal började folket skingras och gå ifrån honom. Då sa Saul, för fram brännoffret och gemenskapsoffret till mig. Därefter bar han fram brännoffret. Ja, Saul inser ju att han måste samla sin armé och strida mot filisterna, hur ojämna oddsen än är. Och vad vill man om man ska strida mot en övermäktig fiende? Jo, man vill ha Gud med sig. Och då ska det utföras ett brännoffer. Så var det på den tiden. Och det här ska Samuel göra. Problemet är bara att Samuel har inte hunnit komma än. Och Saul är där med sin armé och väntar. Och väntar. Och väntar. Och till slut så börjar till och med hans soldater överge honom. Står det i texten. En efter en börjar lämna liksom. De inser att det här går inte liksom. Vår fiende är för stark. Vi har inte en chans. Och nu är inte Samuel här. Han dröjer. Så vad gör Saul? Han tar saken i egna händer. Det är ett generalfel som vi kristna, eller som vi människor ofta gör. Han gör det som han inte får göra. Och han är mycket väl medveten om det. Det var prästerna som skulle utföra offertjänsten. Och Saul är inte präst. Han är kung. En kung är en kung. Och en präst är en präst. Det var en ordning som Gud hade infört. Som var väldigt viktig att följa. Han kunde inte göra hur som helst i Israel. Även om han var kung. Och sen läser vi vers 10. Men just som han hade slutat att offra kom Samuel. Då gick Saul och mötte honom för att hälsa. Nu står alltså Saul och utför det här brännoffret, den här synden egentligen som han gör. Och medan han håller på med det så kommer Samuel. Hade han bara väntat en timme till så hade Samuel kunnat göra det här offret. Jag tror inte det här är en slump. Han blir alltså påkommen med handen i kakburken. Han står där och är helt avslöjad. Jag har syndat liksom. Jag tror inte det här är en slump. Jag tror att Gud gjorde detta för att testa Saul. Hans lojalitet. Hans lydnad mot Guds ord. Och vad gör Saul? Jo, han går ut för att möta Samuel. och bara, åh hej, och fjäska för honom, hälsa på honom jättefint liksom. Det borde ju vara tvärtom, alltså det är ju Saul som är kungen, men det är Samuel som får den här fina hälsningen liksom. Jag tror han skäms, han inser, oj jag har gjort bort mig, jag måste gå och fjäska för Samuel liksom. Och nu möter oss en väldigt intressant sak, jag tycker, därför att nu kan man se hur Samuel prövar Saul för att se om han är redo att omvända sig. Har du syndat någon gång? Är någon så här som har syndat någon gång? Verkligen gjort fel inför Gud? Jag tror vi alla kan känna igen oss i det. Här har vi ett så här klockrent exempel på hur en profet, hur Samuel faktiskt försöker hjälpa Saul ur den här synden. Jag menar, vi har alla syndat. Det är liksom inte det egentligen som är problemet. Egentligen, alltså. Det är klart att det är fel att synda, men Gud har förlåtit syndare i alla tider. Men nu ser vi här hur fel det kan bli. Vers 11. Samuel frågade, vad har du gjort? Och Saul svarade, när jag såg att folket skingrades och gick ifrån mig och du inte kom inom den bestämda tiden, medan filisterna samlades vid Mikmash, tänkte jag, nu kommer filisterna ner hit mot mig i Gilgal och jag har ännu inte bett om Herrens hjälp. Då tog jag mod till mig och offrade brännoffret. Det Samuel gör här nu, det är att han ger Saul en chans att bekänna sin synd. Samuel är profet. Han är mycket väl medveten om vad som har hänt. Han har dessutom sett det liksom. Han får en chans att omvända sig. Men vad gör Saul? Jo, istället så skyller han ifrån sig. Hittar på. Han försvarar sin synd. Liksom. Hade han här visat ånger, då hade Samuel svarat på ett helt annat sätt i de nästföljande verserna. Alla människor syndar. Du kanske har syndat idag. Du kanske har kommit hit och gjort bort dig, du vet om det. Eller du kanske kommer träffa en människa nästa vecka som har syndat. Du har kommit på den människan med att synda till exempel. Det kan vara så. Här kan vi lära oss någonting av Samuel. Ångra dig och omvänd dig liksom. Försök inte hitta ett försvar till din synd. Om vi jämför med kung David. Han var ju en måhända mycket större syndare än Saul. Men han ångrade sig. När han hade gjort fel, när han blev avslöjad av en profet, då brast han ut i gråt liksom. Och bad Gud om förlåtelse. Så när Gud konfronterar dig med din synd. Liksom. Alla har syndat. Ingen av oss är bättre än någon annan. Jag är pastor. Jag har syndat massa gånger. Ingen kan liksom förhäva sig och tro att de är bättre än någon annan. Vi har alla syndat. Det är liksom det är en sak som förenar alla oss människor. Men det som skiljer vissa från andra, det är hur man hanterar sin synd när man blir avslöjad. Så blir du avslöjad, gör upp med din synd, be om förlåtelse, omvänd dig. Gud kommer ta emot dig med öppna armar. Han älskar dig, han tycker om dig, han förlåter dig. Så Sauls första bortförklaring bestod i att han skyllde på att folket höll på att skingras, att soldaterna lämnade honom, och han kände sig tvungen att göra något för att inte alla skulle lämna. Och den här bortförklaringen kan i och för sig vara sann liksom, att det ligger någonting där, men hade Saul bara litat på Gud så hade ju liksom det inte gjort någonting om alla hade lämnat. Gud kan besegra filisterna med en man liksom. Det är bara, ta till exempel David. Han slog ju ihjäl Goliat. En man. Han besegrade hela filisteriska armén. Jag menar, det kunde ju ha hänt här också. Om Saul bara hade liksom trott på Gud och litat på Gud. Så det är absolut ingen långsökt förklaring. Liksom. Sauls andra bortförklaring, det var att Samuel var försenad. Och varför Samuel var försenad, det står inte i texten. Men det spelar egentligen ingen roll. Därför att om du syndar, då ska du inte skylla på någon annan. Som Saul gör i det här fallet. Ja, men han gjorde ju det. Eller han gjorde ju det. Eller liksom. Nej, det spelar ingen roll. Din synd är din synd och du måste ansvara för den. Och det kan till och med vara så här att du kanske har känt dig felaktigt behandlad av någon. Och så ska du också göra något fel bara för det. Det är ingen anledning till att synda. Sköt ditt liksom, på något sätt. Sauls tredje bortförklaring, det var att han försökte ju blidka Gud genom det här offret. Problemet är ju bara att man kan inte blidka Gud genom att göra något som Gud har förbjudit. Det går ju inte. Och det jag tänker på liksom, det är ju om en ledare kör över folk för att man försöker göra någonting för Gud, till exempel. Det är en sån synd som är liknande det här. Om man som ledare tänker att ändamålet helgar medlen, det gör det inte. Utan man får helt enkelt, eller ja, man får inte göra så, man får inte köra över folk. Då får man hålla sig tillbaka helt enkelt. Man får inte behandla folk illa bara för att det finns ett högre syfte med det. Utan vi är alla på samma nivå liksom. Det finns många sådana där synder. Man måste tänka på att man kan inte göra en sak fel för att man tänker i långsiktigt syfte blir det här rätt. Liksom. Nej, då ska du inte göra det där. Liksom. Hade Saul verkligen velat blidka Gud om man nu måste göra det, då hade han bara kunnat böja sina knän och be. Det är ju så enkelt när man tänker efter. Han har inte behövt göra ett brännoffer. Det gjorde han ju bara för att folket skulle se att han gjorde något för Gud. Så att soldaterna skulle återvända. Han gör ju inte det här egentligen för att han är äkta. Liksom. Sen kommer vi till vers 13. Nu kommer vi till Samuels responser. Tänk nu på att det här hade kunnat vara annorlunda om Saul hade omvänt sig. Samuel sa: du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit det bud Herren din Gud har gett dig. Om du hade gjort det skulle Herren ha befäst ditt kungadöme över Israel för all framtid. Men nu ska ditt kungadöme inte bestå. Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta och honom har han utsett till furste över sitt folk. Men du har inte hållit vad Herren befallt dig. Därefter bröt Samuel upp och gick från Gilgal till Gibea i Benjamin. Saul syndade och han omvände sig inte. Synden, om vi säger så, det är en sak. Alla har syndat. Sauls stora problem var inte synden. Sauls problem, det var att hans hjärta var på fel plats. Jag menar, det finns syndernas förlåtelse om man ångrar sig. Om man omvänder sig. Istället för att skylla ifrån sig. Som Saul gör. Synden är inte det största problemet. I det här fallet. Utan vart man har sitt hjärta. Och det här vill jag att vi ska ta till oss. David syndade enormt. Han mördade folk. Han var otrogen. Han gjorde grova, grova synder. Jag skulle klassa det som värre än vad Saul gjorde. Men Gud övergav inte David. Därför att när David blev konfronterad med sin synd så ångrade han sig. Liksom. Men sen ska man komma ihåg också att Straffet som Saul får, det är ju att kungadömet inte kommer fortsätta i hans ett. Men efter det här tillfället så kommer han att regera vidare som kung i 20 år. Och om du kan ditt gamla testamente så vet du att när Gud ger en dom så ger han alltid en tid för omvändelse. Ni vet exempelvis Jona, profeten Jona som ber sig till Nineve. Han förkunnar Guds dom över staden Nineve. Men Gud förstör inte Nineve utan han väntar på Nineves respons. Och efter en tid omvänder de sig, eller ganska direkt omvänder de sig. Ja, men då förstör ju inte Gud Nineve. Och på samma sätt är det här. När Gud säger det här till Saul, det finns fortfarande chans för dig att omvända dig. 20 år hade han. Men han gör inte det. Så även om du någon gång får höra liksom från, ja, eller om Gud konfronterar dig med din synd, liksom, du har tid på dig att omvända dig. Så avslutningsvis här. Saul, han var en man efter Israels hjärta. David var en man efter Guds hjärta. Saul, när han väljs till kung, då beskrivs han liksom som en ståtlig ung man. Han såg verkligen ut som en riktig kung. Liksom. David, hur såg han ut när han blev vald? Han var en liten pojke, yngst av alla bröder, ute bland fåren. Liksom. Ingen brydde sig om honom, inte ens hans pappa. Det hade varit David som hade stått inför den här striden. Så hade han förmodligen också tyckt att det var viktigt att utföra det här brännoffret. Men skillnaden mellan Saul och David, det är ju att Saul han offrar för att få folket med sig. Få tillbaka sina soldater. David han hade offrat ett brännoffer för att ära Gud. Hans hjärta var inställt på att ära Gud. Sauls hjärta var inställt på att ära sig själv. En till skillnad mellan David och Saul, det är ju att båda, som jag nämnt tidigare, båda syndade. Men när Saul blir påkommen med sin synd så skyller han ifrån sig. Medan när David blir påkommen med sin synd, då står det så här i andra Samuelsboken 12 och 13. Jag har syndat mot Herren. Han bekänner. Så den här texten handlar ju liksom inte om vem som är mest syndare, liksom Saul eller David. För då hade förmodligen David varit den som var mest skyldig. Utan den här texten handlar om vart man har sitt hjärta. Har du ditt hjärta hos dig själv? Gör du saker och ting för att ära dig själv? För att få egna fördelar på något sätt? Eller gör du det för att ära Gud? När du är i tjänst för Gud, gör du det för att ära honom? Så Saul blir inte av med sitt kungadöme för att han syndade. Utan på grund av vart han har sitt hjärta. Och avslutningsvis vill jag säga så här. Ni har sett min lille son Konrad här. Han har sprungit omkring. Tänk om han växer upp. När han kan börja prata bättre. Tänk om han skulle säga så här till mig. Pappa, jag tänker lyda dig i allt. Men jag tänker inte älska dig. Eller om han istället sa liksom. Pappa, jag älskar dig. Men jag vet att jag gör fel ibland. Vilken av de två tror ni att jag skulle välja? Den sistnämnda. Därför att vi gör fel och att vi begår dumheter. Jag menar, det kan man leva med på något sätt. Jag tar hellre de smällarna med min son. Och går igenom dem och försöker uppfostra honom så gott jag kan. Än att han skulle vara perfekt i allting men inte ha någon kärlek. Och så tror jag att Gud ser på dig också. Du syndar och det vet Gud. Och du har dina brottningskamper. Nu kanske du sitter och tänker på en och annan sak som du tycker är jobbig i ditt liv. En synd helt enkelt. Gud vet det. Det är inte hela världen. Han kan ta itu med det. Han kan uppfostra dig. Det viktiga för Gud är att du har ditt hjärta hos Gud. Känn inte sån enorm sorg över din synd. För det kan Gud ta i hand om. Fokusera på att ge ditt hjärta till Gud. Så kommer han ta hand om resten. Sammanfattningsvis. Första temat handlar om andlig krigföring. Vill du ha fred med djävulen? eller seger med Gud. Det är klart att vi vill ha seger med Gud. Strunta i att han har en enorm armé mot dig. Gör du ditt, tjäna Gud, utevangelisera, vittna för dina bekanta. Gör det som du ska göra. Kom djävulen emot dig med massa jobbiga saker. Ja, men då, det löser Gud. Då får ni be tillsammans i församlingen. Det är inte världens undergång liksom. Och det andra temat från det här kapitlet är synd. Synd är inte hela världen. Det går att lösa liksom. Det viktiga är att du har ett hjärta hos Gud.